With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, då säger jag hjärtligt välkomna till Ronnys rullar, filmpodden där mina kära gäster får prata till punkt. Sitter på en liten del nu och fikar här och det gör jag med, får man säga, en guldbaggebelönare. Eller vill du komma från det, Johannes? Det är Johannes Nyholm som är här.
Ja, alltså man får väl, det kan man väl säga, man vill det. Inte för att det är... Jag varken så mycket till eller från i mitt liv idag.
Är det så?
Ja... Mer än att det nämns i sådana här sammanhang så ligger de i någon låda där hemma. Jag vet faktiskt inte var de håller hus. Vad ska jag hämta?
Vi kan väl ta det innan vi pratar om din nya film som du är aktuell med. Alltså, för jag frågar alltid folk, särskilt om de är guldbaggevinnare. Vad betyder guldbaggen? Alltså? Var det något betyg på någonting?
Ja, alltså det är ju... På ett sätt är det väl lite kul för att just för att som du nu nämner det blir någonting istället för att vara personen som gjorde en film. Då kan man säga personen som gjorde den här guldbaggebelönade filmen. Det ger en viss tyngd ändå. Även om det egentligen, som jag vet, kan vara ganska slumpartat hur det där, hur det går till. Några få gillade min film helt enkelt. Och, men det kanske var någon sorts tärningskastande som avgjorde det eller någon sorts... vad ska man säga? Vilja att behålla god stämning i rummet. Den film som minst folk tyckte var riktigt dålig. Så kan det vara.
Okej. Okay. Ja. Men du, vi kan väl kasta oss framåt här. Vi kommer kanske tillbaka till det där. Men du är ju alltså aktuell nu på biograferna med Kokodi Kokoda. Som ju, jag vet inte, vad ska jag kalla det? Det är som någon sa, en blandning av Groundhog Day och något Funny Games-aktigt, skräckaktigt så. Jag måste ju fråga dig, jag har ju sett filmen nu och jag bara undrar lite. Man ska inte kanske prata om saker och ta bort magi, man jinxar saker. Men vad var tanken, alltså vad var det du ville berätta den här gången? Kan du berätta det?
För mig är den här filmen ett relationsdrama där man får besöka det här parets drömmar och mardrömmar och ta sig in lite grann på djupet vad som försiggår inom dem i den sorg som de befinner sig i. Det är en relation som är i förfall, som håller på att braka sönder totalt, tyngda av en svår förlust. Och då vill jag, för mig själv personligen handlar det här om, hela filmen är någon sorts personliga erfarenheter som jag vill berätta om. Jag har på något sätt upplevt mer eller mindre allt som har hänt i filmen på ett eller annat sätt.
Mm-hmm.
Och sett alla de här...
Det låter förfärligt.
Det låter förfärligt, ja. men jag, dels överdriver jag väl saker och ting för att göra det mer dramatiskt, men det är... på ett sätt är det för mig en sorts terapi att berätta den här historien. Men jag tror även att det kan vara kanske till tröst för andra som har genomlidit någonting liknande eller någonting mycket värre, som har firat sig i mörkrets tankevindlingar och har svårt att ta sig ut. Så kan det vara fint att se det här porträtteras och ges bilder och ges ljud, att det blir någorlunda lite mer konkret än bara det här konstanta försvinnandet, ältandet, när man står på samma plats och bara ältar och ältar och ältar och inte kommer någon vart.
Ja, alltså, jag ser det lite som, och det är med tanke på den här sången som sitter fast i järnbalken nu. Mm. Det är ju som en ond saga det här lite grann.
Ja, det är det ju.
Speldosan där.
Ja, precis. Ja, det är någon sorts krumelur av något slag. Men man rör sig både i något väldigt, väldigt realistiskt. Mm. Sådär diskbänksrealistiskt närmast. Men sen så dras man gradvis in i... någon sorts drömlikt landskap.
Mardrömslikt landskap.
Mardrömslikt landskap, ännu mer. Ja. Det är inga sköna drömmar, de drömmer tyvärr. Men sen finns det också någon sorts sagoelement som ligger som en matta över hela historien. Det blir paralleller mellan sagan och det de här verkliga karaktärerna upplever.
Ja, det är det. För det är också, jag har förstått när jag läste på om det är sant eller inte där. Man vet ju aldrig när man googlar vad som är riktigt eller inte. Men det här med att med animation har du sysslat en del, och det finns ju jättefina moment här med animation som också är lite grym. Men det är liksom gulligt och grymt på en gång, de här animationerna. Och de här personerna som, jag vet inte hur mycket vi får berätta det, vad vi tycker, va? Men det finns ju tre stycken som vi i Göteborg skulle kalla knickedickade, men tre gycklaraktiga figurer som kommer och stör, alltså symboliskt kanske deras äktenskap, som sagt, det är ju trauma som gör att de flyr in i någonting.
Mm.
Så att animation, om vi bara landar, går tillbaka till det. Är det någonting som är fascinerande för dig som du har
sysslat med? Absolut. Jag har hållit på med animation jättemycket. Kanske framförallt när jag jobbade med musikvideo under en massa års tid. Mm. Då var ju animation oslagbart. Det var ju ett fantastiskt sätt att visualisera musiken. Som gav mycket, mycket mer frihet och lekfullhet än bara vanligt filmande. Mm. Och det är väl något som har funnits kvar sedan jag har jobbat mycket med musik och med musiker även i mina spelfilmer. Och då har animationen kommit med som ett viktigt element och ett viktigt sätt att uttrycka mig.
Mm.
I det här fallet så är det, om man ska vara petig, så är det inte animation utan det är live action, även de här skuggspelen.
Men
det är som en sorts...
Oj, det var en kaffekopp. Yes.
Ronny, du får skärpa dig. Du är darrig på hand.
Ja, sorry. Effektljud. Nej, men det är skuggspel. Det är ju jättekul.
Alltså. Ja, alltså, jag tycker alltid att det är roligt när det visuella blir lite mer spretigt och att man kan berätta på lite olika sätt, så att det inte är liksom en stil från början till slut, och du vet att man kan läsa av och lista ut precis hur saker och ting kommer att se ut och vad som kommer att hända. Då vill jag hellre berätta ur flera olika perspektiv och liksom angripa ämnet och händelserna från olika håll. Jag tycker att det ger en annan tyngd och det blir mer spännande, mer oförutsägbart och mer lekfullt och mer estetiskt mångfacetterat.
Fanns den här som en idé som grodde i hjärnan på dig redan när du gjorde Jätten och sådär?
Ja, alltså lustigt nog så började vi med den här filmen långt innan Jätten. Vi började filma den 2011 redan. Ja, det är helt sjukt att det kan ta sån tid. Men det har ju lite med att göra att dels att jag vill producera den i mitt eget bolag.
Mm.
Och därmed inte kan få så mycket pengar, så mycket finanser, eftersom jag har ett litet bolag och inte riktigt har den trovärdigheten, så tar det tid att få den finansierad. Och den har gjort, det har filmats lite grann pö om pö. Okay. Alltså filmat korta perioder, sen kompletterat.
Det märks ju inte av. Jag tänker, det kan ju vara någonting med långa pauser som gör att du startar om och hittar känslan. Men det har du lyckats hålla.
Nej, men det är snarare så att den har vuxit som en levande organism. Det har filmat lite grann, klippt lite grann, och sen har man känt vad är det som saknas? Och så filmar man på lite grann, och sen filmar man på, och sen känner man fan, nu måste det hit ett skuggspel. Nu måste finnas ett nytt element här som gör den ännu tyngre och ännu mäktigare och ännu vackrare. Du vet. Så den har vuxit på ett nästan levande sätt. På ett helt annorlunda sätt än vad man brukar göra film. Men det har gjort att det har tagit tid. Och att jätten kom emellan också. Du vet, jag hade någon idé att om man har flera projekt under utveckling så slipper man den här väntetiden emellan.
Okej.
Okay. Men det blev lite kaotiskt där när jätten plötsligt fick något sorts grönt ljus och började filma, och jag precis höll på att avsluta denna.
Oj.
Så var jag tvungen att släppa den totalt och hoppa in i det här andra.
Ja. Men du var inte splittrad över det?
Jo, nej, det blev jättesplittrad verkligen. Fast samtidigt nu efterhand så tycker jag att det var bra. All den tid som jag har gått för den här filmen har varit bra. Det har gett nya insikter, gett nya idéer.
Hur tänkte du där? För jag förstår, du jobbar ju också med skådespelare, alltså okända mera. Det är inte som Roy som har nästan, han vill inte ha skådespelare som är trasundriga. Eller ja, sundriga, du vet så här man ska kalla det.
Men. Ja, nej, precis. Nej, men jag, när det gäller de två huvudrollerna, Ylva Galon och Leif Edlund, så var det personer som jag kände lite grann, eller framförallt sett skådespelare tillsammans förut. När jag började med detta så jag var väldigt oerfaren som personinstruktör. Så jag tänkte att ju mer jag får gratis, desto bättre. Här har jag några som jag har sett spela par förut, och jag kan verkligen se dem gå in i de här rollerna. Så jag bestämde mig direkt, jag vill ha er, eller jag testar er istället för att gå ut med någon allmän casting. Så träffade jag dem och lät dem testa olika scener. Och det föll sig perfekt, så det var bara match in heaven direkt. När det gäller de andra karaktärerna så har då är det främst amatörer faktiskt. Då har jag gått mycket på personlig energi, vad för energi de utstrålar, vad de har för hur de ser ut, hur de fungerar tillsammans.
Vi får ju prata lite om de här tre trion, ja, kan vi nämna. Ja. Han dansken här som är i vit klädsel med en käpp som kommer och ser kul ut, men det är det minsta han är, så att säga. Han är ändå en etablerad också skådespelare.
Ja, han är en väldigt etablerad musiker i Danmark.
Ja.
Alltså superstor i Danmark. Alla vet vem han är. I Sverige vet ingen vem han är. Nej. Peter Belli.
Det är lite som han, den här lilla österrikiska operasångaren i Snow Roller, Lasse Åberg där. Jättekänd musiker, operasångare.
Just det.
Som spelar. Det är lite kul.
När filmen visas i Österrike då, det är det enda frågan de får. Det är lite grann samma sak när jag visar filmen i Danmark.
Ja,
så då vill alla veta hur Peter Belli hamnar i den här filmen. För han ställer inte upp på någonting egentligen. Han får ju tusentals förfrågningar konstant om allt möjligt, förutom musiken. Men han går ju, ställer ju i princip inte upp på något.
Men hur hittade du honom då?
Nej, men det var en Google-sökning helt enkelt. Faktiskt. Jag känner inte heller till honom innan. Men jag ville ju ha en klassisk entertainer. Någon som verkligen kan trollbinda sin publik med sin blotta uppenbarelse. Någon som hade det blodet från barnsben på något sätt. Så jag letade efter buktalare och cirkusdirektörer. Och du vet,
det var ju de.
Ja, nej, men letade på olika sätt. Lite artistkataloger, googlingar och allt möjligt. Men sen dök det upp en bild på honom. Och den utstrålningen som han bara sände ut fick mig att fånga in honom direkt och inse att det här är han liksom.
Och han sa ja?
Ja, efter att min storebror åkte och hälsade på honom i Köpenhamn och filmade en kort scen, så såg jag ju då att på 3 sekunder utan att överdriva, så såg jag direkt att ja, det är han, utan tvekan. Och då gäller det ju då att försöka övertyga honom att det här är någonting som är viktigt och någonting som han också borde inse. Och han kunde hitta väldigt personliga ingångar i det. Han såg att det fanns någonting här för honom. Mm. Och det var det som gjorde att han ville göra det. Det fanns liksom inte ingen budget att tala om och sådär, och ingen glamorös inspelning överhuvudtaget. Som ute i en karg skog, askallt, och regnet vräker ner och vandrar runt i leran. Det är liksom så långt ifrån hans vardagsliv man kan komma. Men han såg någonting personligt som han ville berätta i detta.
Vad tyckte han när han såg vad det blev, att han är en sån sadistisk typ? Som
ja, han är. Nej, men han älskar filmen. Och han har ju fått så otroligt mycket beröm för den insatsen han gör. Han är ju magisk i den. Och han, jag menar, han är, var ju med när vi visade den i Sundance på världspremiären. Och det var ju liksom, han är ju fantastiskt glad att han var med på det.
Hur var mottagandet? Alltså i Sundance?
Där. Det är väl rätt så likt mottagandet hur det har varit i Sverige. Det är svårt att generalisera en hel publik och svårt att känna av en hel publik. Men många är i någon sorts chock efteråt. Du vet, man möter folk med vita i ansiktet. Du vet, som verkligen behöver tid att ta in vad de just har varit med om. Så att de här frågestunderna efter filmerna har alltid varit jättelånga och otroligt personliga ofta. Folk vill prata om sina personliga trauman. Och...
Men svarar du på alla frågor? Du är ju så här som jag känner, att du är inte så hemlig av dig som, ja, utan andra nämnden, men Mordisson som kan vara så där, ska vara hemlig av sig. Så. Jag tänker på den vita katten som dyker upp. Va? Och varför har de ingen mobiltelefon med sig i tältet?
Det kanske de har. Jag tycker att jag har kommit ifrån du vet, just den där logiken på något sätt, i och med att det är så drömskt alltihop. Ja. Det är liksom, man rör sig i någon sorts limbo som inte riktigt är... Det är liksom glidit över från någonting som är naturalism till någonting annat. Ja. Och då det blir det mer tillåtande.
Men samtidigt tänker jag på en sån film som den här som Ruben gjorde, som visar en man utan ryggrad när han flyr ifrån familjen där turister.
Ja, precis.
Här känner jag ju likadant i första attacken. Vi ska inte säga för mycket, men det är en attack som
verkligen sker. Verkligen.
Och han bara ligger och skakar i tältet och det kommer inte till undsättning för sin fru.
Precis.
Alltså,
en sak man kan säga är att det spelades ju in flera år innan Turist. Nej, så om det är någon som har påverkats av någon så är det nog tvärtom. Ja. Men sen... Det finns ju ett inslag, eller en del av tematiken i filmen är ju...
Att han är lynkrygg, är det?
Nej, men det är han absolut. Att han inte försvarar sin familj. Men det är på något sätt... Det är ju en familj som har brutit samman, eller som har krackelerat. Och där mattan ryckts under fötterna på dem. Där de står kvar som två ensamma... figurer vajande i vinden på något sätt. De har förlorat sitt fotfäste. Mm. Och där är det på något sätt den här kärleken och månandet om varandra.
Det finns inte kvar längre.
Utan, de är så sargade. Och de på något sätt i detta blir de väldigt egoistiska och drar åt sitt eget håll. Och lyssnar inte på varandra. De kan inte kommunicera. Det finns liksom ingen betydelse i orden längre. Orden har mist sin betydelse. De talar förbi varandra. Och på samma sätt så hjälper de inte varandra. De motarbetar varandra konstant. Så i den här sorts passivt aggressiva situationen de hamnat i så stödjer de inte varandra.
Det är ett
väldigt dött äktenskap. Där känslor ligger väldigt, väldigt långt nedgrävda.
Men tror du, eller hoppas du att det kommer fram också i din skräckberättelse, att det blir en del av det ändå? Eller hur? Det är ändå viktigt att försöka mitt i allt det här mörka, läskiga, så ska man
förstå att han har någonting annat också. Absolut. Det är upp till var och en. Vi har även fått reaktioner där folk tycker att det här, de här enorma våldsamheterna, den här råheten, att den är obefogad. Absolut. Mm.
Hur såg du på det då?
Då försöker jag förklara för dem att absolut, det är våldsamt. Men det här våldet är till för att beskriva hur jag känner och hur väldigt många med mig känner i en... i en situation av sorg, i en situation av tomhet eller
frustration, såklart,
eller? Frustration, absolut, men just att det blir, kan bli så fysiskt, att den smärtan kan bli otroligt fysisk. Smärtan av en förlust kan vara det är inte abstrakt eller någonting som rör sig i huvudet. Det kan vara, kännas som att inälvorna dras ur dig eller att man sparkar i stenhårt i magen gång på gång på gång.
Förnedringen är ju där hela tiden.
Det är det, absolut. Men det är en viktig aspekt av det hela. Att jag vill visa att det kan vara väldigt konkret. Den här smärtan kan vara oerhört konkret. Och den kan vara som en naggande, oerhört smärtsam känsla i kroppen under lång tid. Som kan vara mycket värre än att en hund biter dig. Eller att någon klubbar ner dig med en promenadkäpp. Sånt som händer i filmen. Den verkliga smärtan av sorg kan vara mycket värre än en fysisk rejäl smärta, eftersom den är svårare att läka.
Jag tänker på den här envetna barnramssäsongen och titeln på filmen. Är det något hemligt eller någonting du kan berätta om?
Nej, men det är en välkänd gammal barnvisa som jag nynnade mycket på när jag var barn. Jaha. Vår tupp är död. Du känner inte igen den?
Nej.
Nej. Ja, men det är olika där. I vissa... Alltså, hos vissa är den väldigt välbekant, hos andra har jag inte hört den alls. Vi sjöng den i skolan, den fungerar som en kanon också, så den upprepar sig, man sjunger i stämmor och sådär.
Och kan bli obehaglig också.
Ja, precis. Den är väldigt, det är en naiv barnvisa, men den har morbida undertoner. Den handlar om en tupp som är död, som inte längre kan sjunga kokodi kokoda. Men så sjunger den ändå kokodi kokoda om igen. Så den är på något sätt en irrationell visa. Det är en tupp som både är död och levande på samma gång. Och som upprepas i det oändliga. Så på sätt och vis så rör den sig i samma limbo-landskap som filmen som helhet gör.
Men det blir också, jag tänker på en gammal husgud som Dario Argento som använde i Profondo Rosso, använde en barnramsa i ett rätt obehagligt tillstånd.
Just det. Så
här, ett barn som nynnar och lallar en sång i ett ögonblick av en attack.
Ja, precis. Men det är något visst det där med barn eller med djur eller sådär. Du vet när det inte finns någon självmedvetenhet, det gör att det finns en rå känsla, att det kommer från någonting annat. Det är liksom, det är inte bara det här barnet som kommer på det, utan det finns någonting större bakom som vill berättas på något sätt. Tycker jag man kan, eller det funkar ofta så. Det är även därför jag jobbar mycket med djur som mytologiska karaktärer. Att det blir liksom, det är inte en självmedveten människa som har listat ut det här av en anledning, utan det finns någon annan, kanske ödesbestämd förklaring till att den agerar som den gör.
Du, för att avsluta snacket med KPD KPLA så tänker jag på, alltså du har inte gjort det lätt för dig i fråga om att folk ska kunna få se filmer och sådär.
Att folk ska kunna få se filmer?
Jag menar, den kommer att gå upp på bio, men det har liksom inte varit så här traditionella, vanliga för oss journalister, så här, inte varit en pressvisning i vanlig mening. Jag har liksom inte fått sett den på stor duk. Nej, tyvärr inte, men jag vet att det har funnits. Okay. Men det har varit sommar och allt möjligt. Så här. Men jag tänker samtidigt på det här med att du inte går via någon distributionskanal som du jobbat med förr, utan du har väl helt gått din egen väg här. Vad är det du har gjort och varför?
Ja, alltså i och med att jag tycker att det här är en så personlig film som kräver sin egen marknadsföring, så har jag vänt mig till det lilla distributionsbolaget Smorgasbord Picture House. Därför att de är de enda som jag tror skulle vilja göra en bussturné som jag gjort. Vi åkte omkring i den här miniatyr, en biobuss, en ombyggd gammal flyttbuss från 70-talet som har använts som dockteater tidigare, som vi nu har byggt om för att fungera som biograf. Och då har vi åkt till olika ställen runt om i Sverige och visat den i bussen, ja, precis. Och sen haft väldigt fina samtal efteråt. Ja. Så vi har på något sätt gått omvänd väg istället för att skicka ut ett budskap till väldigt, väldigt många som mailbombar ut eller sätter upp affischer på stan, så har vi valt att visa någonting väldigt personligt för några få. Med förhoppning då att vi verkligen kan nå folk på det personliga planet, på ett djupare plan. än att liksom bara hamna i skräpposten hos 10 miljoner.
Okej. Okay. Ja, men det är häftigt alltså, men det är ju så här udda liksom, jag tänker att men jag hoppas att folk hittar till den såklart.
Ja, det hoppas jag. Alltså, den kommer ju gå upp på vanliga biografer. Den går upp på ett 20-tal biografer runt om i landet den 23. Så jag har ju verkligen ingen, jag ser inget självändamål att vara hemlig. Det är inte överhuvudtaget så.
Men det är inte det att du menar att du gör det märkvärdigt. Det är inte det jag menar, men utan att det är ändå en väg som är annorlunda. Och det har blivit för du skrattar, jag tänker, om någon gör så är det väl Johannes.
Ja, just det.
Liksom, det är lite kul så.
Nej, men jag är så besviken på hur det gick med jätten.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Som var en, liksom din Hollywood-dramaturgi, en väldigt vad ska man säga, på många sätt traditionell berättelse som väldigt många kan ta till sig, att det gick så pass dåligt på bio, men
jag förstår, det är kul, vi kan bara prata om det, ja. Vad kommer det sig då?
Jag tror att det generellt sett är väldigt, väldigt svårt att få folk att gå på bio om det inte är någonting väldigt igenkännbart. En känd bok för lag,
en blockbuster,
en väldigt kända skådespelare eller liknande, jag menar, eller en gigantisk marknadsföringsbudget. I det här fallet har vi inget av det. Det hade vi inte med jätten heller. Men det gjorde, alltså, det relativa misslyckande som jag ser publikt sett med jätten gör att nu tänker jag, nu ska jag helt tvärtom. Helt tvärtom. Nu ska vi bara gå personligt iväg och försöka hitta några få som gillar filmen som sen sprider budskapet. Inte gå upp på massa biografer, utan gå upp på några få och hoppas att det går bra där för att den sen ska växa.
Men alltså, du vart väldigt besviken oavsett den här guldbaggen, och vi, alltså jag hyllade den filmen när jag satt i, så alla älskar, alla kritiker gillar den.
Fanns det någonting där som jag tycker var väldigt kul? Du hyllade den jättemycket i soffan och sen gav du den 4 efteråt. Så dina bisittare blev helt så, men sa du 4? Hörde vi rätt?
Ja, jag trodde att det är 4.
Så som du beskrev, det var en sån här solklar 5 och sen så kom en 4.
Ja, jag väntar på att du ska göra en 5 ordentligt här, men det tar vi nästa gång. Vi jag gillar ju filmen jättemycket, jag tyckte mycket om den. Vi gör ju fortfarande och tänker på den. Och jag gillar liksom färgskalen och alltihopa. Den är ju en ljuvlig film om utanförskap och längtan. Och alltså allt det där, den appellerar ju mycket sådana saker. Men sen undrar man ju då, men... men det är ju det att du inte gör någon sån där vanlig romcom eller det. Du,
nej. Nej, men jag vill ju berätta mina egna historier och då, de får ju helst tycker jag att man ska ta historien på allvar och inte falla in i att den måste ha en viss struktur eller ett visst utseende. Jag tycker att berättelsen ska vara vägvisare för estetiken och för dramaturgin.
Ja. Men om vi tar jätten då, för kul att höra lite vad tanken var med den där. För det är som jag sa, det är väl ändå mycket av ett utanförskap och så som det handlar om.
Verkligen.
Och så man som blivit av med, alltså som mamman. Och den har ju ett sånt otroligt vemod och sorg i sig. Va? Och
det, verkligen.
Eller hur? Och det är väl inte så lätt för folk att sitta kanske och vilja nå ner. Det är väl därför inte den...
Nej, men
alltså, inga lätta skratt i filmen.
Nej, precis. Det är det inte. Sen har det en vis... Jag tror väldigt många har sett den på tv senare. Men jag tror inte det är därför som folk har gått på bio. Utan jag tror det är helt enkelt så enkelt att man ser en eller två filmer per år på bio som svensk. Mm. Och man är ganska picky med vad man väljer. Man vill inte ta några risker helt enkelt.
Mm.
Jag själv skulle inte gå på en okänd svensk film som jag inte vet så mycket om. Jag skulle absolut inte göra det. Jag skulle gå på någonting som jag vet nästan exakt vad jag får.
Okay.
För att inte riskera att förstöra den här enda fina biokvällen.
Är det så?
Ja, men så är det verkligen. Man vill nog se någonting som man är säker på att man kan diskutera med folk runt omkring sig efteråt också. Det är...
Jag känner ju lite nu utan att det känns så här, men alla dessa streamingtjänster gör att det känns som en förlorad generation nu.
Ah,
som sitter hemma och är soffpotatisar och inte går och ser, upplever något konstnärligt eller upprörande eller roligt eller vad det kan vara på biodut tillsammans. Man sitter hemma och sitter på...
Det är mycket så.
Det tycker jag är förfärligt.
Jag är likadan själv, absolut. Sen jag menar, det är ju mycket mäktigare att se någonting på bio. Det är liksom ett helt annat ljud och den här mäktiga bilden att man sitter tillsammans, det är ju mäktigare. Men samtidigt så kan man få så... Man kan ju se liksom... Man kan se tre långfilmer på samma tid som det tar liksom åka in på stan, vänta på att filmen ska starta och sådär. Så jag tror det funkar så. Och det är också mycket billigare såklart.
Ja.
Så det, jag håller med om att det är en tråkig utveckling. Samtidigt blir det ju väldigt... De få gångerna man går på bio, det blir ju så väldigt unikt då. Det blir väldigt stort då, eftersom man gör det så sällan.
Ja, och då när man går och ser en sån som jätten när den kom, ja. Den stack ju av väldigt mycket.
Mm.
Du är otroligt personlig i ditt bildspråk och ditt berättande. Men sen, ja, vi kan ju sitta här och stånga pannan blodig utan att förstå varför inte det blev en blockbuster egentligen.
Ja.
Den har ju dramaturgin som sa ändå, fast du skruvar, det är liksom i färgskala och så, men den är ju, det är ju en väldigt speciell film med det här bullgänget och
absolut.
Den här vänskapen.
Absolut, verkligen.
Vad kommer den idén från?
Nej, men det är samma som Kokodi, det är personliga upplevelser. Jag kan säga att jag har upplevt stora delar av den på riktigt också, på en eller andra sättet, som man sen har modellerat om och passat in i någon sorts historia. Pusslat.
Mm.
Jag har ju spelat mycket boll i mina dagar.
Ja,
jag har väldigt, väldigt, väldigt många
traumatiska upplevelser med boll.
Ja, det kan det vara. Det är den mest dödliga sporten, det vet du väl.
Är det så?
Ja, det är den sport där flest dör på banan av alla sporter.
Är det hjärtinfarkt eller får de ett klot i huvudet?
Ja, det är nog mest det första där.
Okay.
En hög medelålder.
Ja, hög medelålder. Ja. Okay. Men boll är speciellt.
Ja, det är speciellt. Nej, men jag har ju spelat mycket och många av de skådespelarna i filmen är ju gamla bollvänner till mig. Ja, som har spelat i min klubb eller som jag mött på banan.
Mm. Och så din hjälte här. Ska vi inte hjälte eller hjälte?
Just det.
Den småväxte mannen.
Ja.
Vad hittar du honom? Var det dags igen?
Ronny.
Ja. Jag är ledsen.
Ja.
Ja.
Nej, men där vill jag ju ha... Tanken här, det var ju att ha en liten man. En man som är till yttre... är väldigt liten, men till det inre är en gigant. Att han har liksom ett helt universum inom sig. Och att det finns något mycket större än vad vi kan se. Jag tycker det är en lite trösterik tanke att tänka sig att alla människor bär på en historia. Och i det här fallet så är det en väldigt förnedrad ung man på många sätt. Sen apan i buren som folk pekar på och skrattar åt och mobbar. Att den här människan har något så fantastiskt och sagolikt inom sig. tycker jag är viktigt att kunna känna.
Mm.
Det gör överhuvudtaget så tror jag att det är bra att låtsas att det är på det viset. Att det finns mycket mer än vad vi med vår begränsade syn och vårt begränsade synfält kan se. Att det finns något mycket mer som vi alla kommer förstå. Som är så mycket större och mycket finare och vackrare än vad vi vet.
Det är också fantastiska, får man kalla det fantasi, alltså de här jättenscenerna är ju helt makalösa.
Ja, absolut. Jag är glad att du gillar. Nej, men vissa tycker att det är ingen Hollywood-nivå på effekterna, men vi jobbar inte på det sättet. Utan där handlar det mer om att måla enskilda tavlor. Mm. Att måla liksom... Jag vill inte göra det... Du vet, arbeta... Jag vet inte. Jag har en helt annan ingång, tror jag, än i hur man, om man ska skildra en Godzilla-film. Det är en helt annan ingång här. Jag skildrar någon sorts inre landskap istället för ett
Marvel-film.
Eller Marvel-film. Ja, precis. Nej, men jag målar någon sorts inre landskap med det där andra lagar gäller. Så jag försöker liksom inte få det se ut som det vanligtvis ser ut när sådant skildras. Så därför tror jag att det kan kanske sticka i ögonen på vissa. Det är så här långsamma, långa tablåer och du vet, jättelånga scener. Den här jätten vandrar i slow motion. Inte hastiga klipp, hur han välter hus eller hur folk försöker skjuta ner honom. Och, du vet, eller där helikoptrar roterar runt om honom. Utan det
är King Kong,
nej. Nej, inte det perspektivet.
Nej.
Samtidigt tycker jag att det är väldigt vackert som det är, men det är en annan typ av estetik än vad man normalt brukar se i liknande fantasifilmer.
Vilka genrer vill du själv kalla det? Att man ska alltid arkiveras, men alltså, vad är det du sysslar med egentligen?
Vad sysslar jag med? Dumheter. Dumhetens genre. Fåneriets. Nej, men jag försöker väl roa mig själv på ett sätt, men det magisk realism kan man säga. Oftast brukar det finnas väldigt realistiska inslag som, där jag vill förankra saker och ting i någonting igenkännbart. Där man som betraktare kan känna att det här skildrar i mitt liv. Men sen så kan man gradvis vrida lite grann på fantasireglagen och lura in folk i någonting annat.
Ser du dig själv som, nu får du prata fritt och säga vad du vill, ser du dig själv som lite unik i filmsverige eller?
Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag nog att jag är. Jag har inte den traditionella filmbakgrunden. Jag har inte gått filmskola, har inte liksom inte lärt mig att göra film på det sättet, utan jag har ju lärt mig på egen hand mer eller mindre. Jag har gått lite utbildningar, jag har gått lite konstskola, gått en animationsskola.
Mm.
Men jag har inte lärt mig hur man regisserar skådespelare, hur man bygger upp manus, hur man skriver. Jag har inte lärt mig allt det där har jag ju fått lära mig själv.
Så du har väldigt tåliga medarbetare som står ut med att du lär dig as you go.
Ja, det kan man väl säga. Nej, men jag omger mig gärna med folk, absolut, som har tålamod, men också som delar min vision, väldigt viktigt.
Ja.
Men också som kan bidra med någonting eget där jag har stort förtroende för dem.
Mm.
Så mina närmaste medarbetare är sådana som jag ofta har jobbat med under en lång period.
Utan andra jämförelser, du gör som Orson Welles då, med sin Mercury-ensemble då.
Att han är ett litet tight gäng.
Ett tight gäng.
Ja, men så hoppas jag att det blir så småningom, att man blir ännu fler. Men jag gillar verkligen att jobba med att ha en liten klick väldigt närstående där det är väldigt högt i tak och där man känner att man skapar tillsammans. Det är det ultimata. Och där kanske inte det är ett ensamt geni som har skrivit ihop allting och säger att precis så här ska det vara och så här ska vi göra, utan ofta blir det bäst när man låter det växa fram lite mer dynamiskt.
Hur uppfattar dina medarbetare dig? Alltså, är du väldigt ödmjuk och så på sättet, eller blir du mer fokuserad och sådär med skygglappar?
Ja, för det mesta är jag nog väldigt ödmjuk på sätt, men om jag skulle regissera en invand filmarbetare, ett ett filmarbetargäng som jag inte känner sedan tidigare, då kan det bli problem. Under Jätten var det ju ofta en hel del problem, för att de hade ett helt annat sätt att göra film. Och det var väldigt många där jag inte hade jobbat med tidigare. Så det var en hel del kontroverser, vilket är förståeligt. Jag anklagar inte dem, och jag hoppas inte de anklagar mig heller. Men det var ofta diskussioner kring hur man brukar göra, hur man ska göra. Och jag sa, men ni brukar göra så, jag brukar göra så här. Och sen så landar man någonstans ibland mitt emellan och ibland på ena eller på andra hållet med ganska mycket frustration, ganska mycket sömnlösa nätter.
Det var så.
Ja, verkligen.
Och Kokodikokodab var ju ett långt projekt i sig, men det flöt på bättre, eller när det är
med? Ja, men det har ju varit i mycket mindre skala. Jag har ju producerat den själv och haft, du vet, det har varit en metodik som har vuxit fram under en väldigt massa år, som har varit en läroprocess för mig, men också för många andra, tror jag, i gruppen. Så det har varit mycket intimare inspelning. Och Jätten var vi ibland hundratals statister som sprang omkring, och jag där som en konstnär och yr hörna i detta, som försöker lära mig att regissera och veta, ja, men du vet, det är svårt att inte pilla i alla syltburkar och att inte röra i alla soppor i en sån process. Där jag, normalt sett så, jag menar, så vill ju vara med och designa karaktärerna på skådes, eller designa hur folk ser ut, hur smutsiga de är i ansiktet, hur frisyren ligger och sånt där. Jag ser det som en målning, du vet, att jag ska skapa en bild och sådär. Om det då inte riktigt ser ut som jag vill, så antingen kan jag säga till någon som säger till någon annan som säger till någon tredje, som sen går fram och kammar den här figurens frisyr så att den faller åt andra hållet. Eller så kan jag själv gå fram och göra det. Men då kan det bli väldigt dålig stämning.
Är det det?
Ja, det kan det bli, verkligen. Ja. Då trampar jag på någons fötter.
Ja. Ja. Så är det. Men nu efter de här långfilmerna och dina kortfilmer, är du redan igång med något långfilmsprojekt nu? Sådär? Jag vet att allting alltid är hemligt, men ja, du vill göra film igen?
Alltså, jag både skriver på olika saker och har faktiskt börjat filma ett projekt där vi har åkt ut i skogen och filmat lite på vinst och förlust. Utan någon finansiering till en början, men där vi bara har hittat en miljö och hittat samarbetspartner, skådespelare och andra som jag vill jobba med och försöka ha lite kul på ett eller jag är ganska trött på de här väldigt, väldigt långsamma processerna som det innebär att göra film. Det kan vara så att man skriver på någonting i ett och ett halvt år. Man försöker övertyga folk och få finansiering, och det kan ta ytterligare 1-2 år. Du vet, man får åka runt på samproduktionsmöten runt om i Europa för att eventuellt kanske få finansiering. De flesta får inte finansiering, så det blir jättesvårt. Det är verkligen en på 1000 som får finansiering för sina långfilmsprojekt. Så istället för att sitta och vänta, så sätter jag bara igång och hoppas att vi når fram till någonting som kanske i slutändan kan övertyga någon. Få lite mer kött på benen.
Men du blir ju uppmärksamma nu i Sundance för din film. Var det inte, kom inga cigarrökande filmproducenter fram och tyckte att let's make a film together?
Jo, verkligen. Jag hade jättemånga möten med managers där nere. Och började också samarbeta med ett managementbolag. Vilka är skitbra. De som kanske rökte de minsta cigarrerna valde jag. De som var mest ödmjuka och minst pushy och också hade störst förståelse för hur jag vill arbeta. Så de skickar mig lite manus då och då, och jag säger nej tack, och sen skickar jag lite manus. Fast ibland är det faktiskt bra, och vissa av de där manusen skulle jag nästan kunna tänka mig att göra. Så det är mycket möjligt att det blir så en vacker dag.
Men inte just nu?
Kanske. Vi får se. Vi har lite diskussioner.
Ja, vi sitter som sagt här på en liten del. Jag hoppas att det inte låter för mycket allt det andra som har hänt här. Vi måste ju ändå avslutningsvis nämna den omtalade, en av världens mest sedda kortfilmer, är det så, Las Palmas.
Mm.
Och du är ju mannen bakom den.
Just det.
Med ditt eget barn med, eller vad är det?
Det är min dotter, ja, som gör världens roll.
Alltså, för de som inte har sett den, berätta lite. Vad är det du har gjort för någonting och vad var tanken där?
Från början var det ju en tanke att göra en dokumentär om min dotters första år i livet lite grann. Jag tyckte att hon var så fantastisk. Jag var pappaledig och sådär. Jag satt förundrad och bara tittade på henne och tyckte att hon var magisk. Jag tänkte samtidigt att jag kommer aldrig någonsin i några av mina filmer kunna skapa samma energi och samma liv som det jag ser framför mig här när jag sitter och tittar på när hon äter eller när hon sover eller när hon kryper runt. Så egentligen vill jag bara göra en helt dokumentär liten film om henne och kanske lite mig också när jag var pappaledig, om vårt liv tillsammans där. Men så var det också väldigt viktigt för mig att jag skulle fånga det här fantastiska livet. Jag ville att kameratekniken och att detta skulle vara så osynligt som möjligt. Så jag ville liksom bara fundera hur ska jag kunna fånga detta magiska utan att skrämma bort det. Och sen så ju mer jag funderar på det så växte idén och ambitionen också kanske. Så tänkte jag att jag kanske borde berätta en annan historia samtidigt. För hon är väldigt gullig. Som ettårig bebis. Och, som ser ut som en alkis när hon äter. Hon har liksom ingen styrsel eller rörelse. När hon försöker gå så trillar hon. Och det var, så jag ville samtidigt berätta historien om en medelålders tant på semester på Las Palmas. Eftersom jag tyckte att hon var den personen också. Men den personen är väldigt tragisk och väldigt sorglig. En person som man inte alls vill umgås med. Så det blir en väldigt gullig historia om min dotters första levnadsår. När tänderna växer och när hon lär sig gå. Men det blir samtidigt en väldigt tragisk historia om en äldre dam som super sig full och firar sin egen födelsedag ensam.
Väg downhill. Liksom.
Väg downhill, ja, precis. Däckar under något bord där på tavernan.
Det blir helt bisarrt det här.
Jo.
Väldigt uppmärksammat.
Ja, det blir det.
Men jag undrar också då, som jag säger, fick du någon kritik också för att du använde ditt barn? Och att du...
Ja, det var väl ungefär 1 på 30 som var kritiska, kunde jag säga. Ja. Av tummarna upp och tummarna ner och sådär.
Men hur kände du själv inför det då? Arbetet kom, kände du någon gång att ska jag göra det här?
Så är det... Ja, alltså det var ju... Någonting som man får lita lite grann på sin magkänsla. Jag pratade mycket tillsammans med barnets mamma om det var okej att göra detta. Sen är det ju i grund och botten är det en kärleksförklaring. Och det hoppas jag att man ser. Och att hon också ser nu när hon faktiskt kan välja. Hon valde ju inte att skådespela i den här filmen. Utan hon levde ju... Hon gjorde det hon brukar göra. Hon sitter där och käkar.
Och du filmade det?
Ja, precis. Nej, men hon sitter och käkar, hon sover. Hon gör i princip det som hon tycker är roligt att göra. Mm. Med den skillnaden att det var i min ateljé istället. Eller min lokal studio istället för hemma. Så en viktig grej var att hon skulle tycka det var kul. Att hon skulle tycka det var roligt. Så jag försökte komma på saker som hon tyckte var kul att göra. Så att det inte var... Det här är inget skådespelarjobb i dess vanliga bemärkelse. Utan det ska inte vara som att hon går till jobbet och känner den pressen. Utan det ska vara... Hon ska fan ha kul här. Hon ska ha minst lika roligt som hon har om vi inte hade spelat in den här filmen. Men det där är allt det där om saker och ting är moraliskt rätt. Är det rätt mot henne och sådär... I slutändan måste jag lita på min egen magkänsla i det fallet. Att det är någonting som känns bra för mig. Som sagt så är det i grund och botten en kärleksförklaring. Jag vill visa vad jag känner för henne och hur mycket jag tycker om henne. Men vissa ser inte det. Jag har ju fått kritik som säger att hur 17 kan du... Ofta på engelska och amerikanska. Jag har kollat vad vissa kommentarer kommer från. Det är liksom, amerikanska södern har en väldigt kritisk inställning till det här. Man kan se att hon är full. Man ser det på blicken i hennes ögon. Hon är full på riktigt. Hur 17... Man ser att det finns snubbeltråd som fäller henne för att det ska bli roligt. Och så där. Men det... ta barnet ifrån henne, är det vissa som säger. Var är mamman och sånt där.
Ja.
Men man, det är mycket hysteriska kommentarer och mycket som är så, där, så långt ifrån sanningen som man kan komma. Så mycket av det tar ju av en nypa, med en nypa salt, men samtidigt så är det ju sådär. Absolut, jag har gjort det här utan att hon har signerat något papper, utan att hon har gett något godkännande. Men det har jag ändå tyckt att det är berättigat, att det är en saga som ger mer kärlek än någonting annat, eller inte någonting annat, men att det är en kärlekshistoria till min dotter. Jag tror att det bidrar till någonting gott i världen mer än till motsatsen, även för henne skulle påverka hennes liv nästan det minsta, mer än att någon går fram och ibland säger att var inte du med i den där filmen.
Ja.
När hon är i närheten av mig, någon jag känner, så förstår man, det måste vara du som var med i filmen.
Hur ser hon på det?
Ja, men hon bara himlar lite med ögonen, jo, Las Palmas, ja visst. Hon tycker det är roligt.
Ja, ja, jättekul. Tack för att du ville gästa den här podden här. Och säger man break a leg nu med nästa projekt då? Det blir spännande att se. Du är igång.
Ja, absolut.
Jättebra. Stort tack.
Tack så mycket.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.